Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Indiepodden avsnitt 91. Vi är tillbaka efter ytterligare ett par veckors uppehåll här. Men man måste ju fira sommar också. Och vad ska man göra när det inte är några IndyCar race? Men den här veckan ska vi snacka upp det nya racet på Nashville som är till helgen. Vi kommer snacka upp det och så kommer vi nog också prata lite om silly season som puttrar på. Så, i allra högsta grad. Jag heter Ronny Larsson Miles och med mig som vanligt har jag IndyCar-oraklet Jakob Fredriksson. Jakob, hur står det till?
Det står bra till. Jag har jobbat för fullt så sen vi hördes sist. Så jag har inte legat på latsidan direkt. Jag har ju följt Formel 1 intensivt de här två senaste loppen. Men det får en annan podcast kanske gå igenom vad som händer där. Men Ronny, du har inte legat på latsidan heller. Kan du berätta vad du har gjort på våra sociala medier och i livet?
Ja, jag känner mig nästan lite dum med tanke på att det varit så himla mycket min fula nuna i våra sociala mediekanaler, främst på Instagram och Facebook. Då jag fick ju äran att prova på att träna som Marcus Ericsson under en vecka och till vår hjälp då hade vi Marcus personlig tränare Alex Elg som hade satt upp ett program likt det Marcus brukar köra då på en försäsong. Och det var jättekul.
Mm. Gick det? Alltså, lyckades du träna alla dagar så som det var tänkt?
Ja då, det gjorde jag. Det var, jag började lördag och så höll det på ända till fredagen då. Och där klämde vi in 6 träningsdagar då, så en vilodag. Och nej men det funkade ju. Och det är ju ett typ av träningsupplägg där man kan ju faktiskt anpassa lite intensiteten utifrån hur jag är skapt och funtad och min fysiska status just nu då. Så Alex hade ju inte riktigt koll på hur jag, min fysiska status då. Så han la ju det på en nivå där ändå jag kunde känna hur Marcus tränar men samtidigt liksom på ett skonsamt sätt då. För det var ju mycket roddmaskiner och mycket sån här airbag som det heter och mycket kroppsviktsträning och sånt där. Vilket gjorde att jag kunde ju anpassa intensiteten så mycket jag kunde och sen så faktiskt jag hann återhämta mig där från ett dygn till ett annat. Och jag tappade faktiskt 1,7 kilo här nu på en Oj. Vecka.
Ja. Det är ju bra, men nu så här 3-4 dagar senare, hur känns kroppen?
Ja, men jag har ju fortsatt att träna så jag har varit ute och sprang milen igår här och okay. Så där jag kör på, det känns jättebra.
Så det här är alltså någonting som går att göra även som privatperson?
Ja, absolut, och sen så behöver du inte köra då 6 gånger i veckan utan alltså kör man inte den här typen av träning 3-4 gånger i veckan så kommer resultatet snabbt. Det som var kul att känna tycker jag, det var ju att man behöver jobba längre och mer frekvent än en vecka då. Men redan efter en vecka så kände jag att min toleransnivå för anstränga mig på det här sättet som jag gjorde då, för det var ju ändå ganska högintensiva liksom övningar man gjorde då med mycket, mycket puls och sådär. Liksom. Men det är att min toleransnivå förbättrades avsevärt redan efter inom loppet av en vecka. Mm. Så det var kul.
Så är du redo nu för att köra en formelbil med mycket downforce?
Det som var lite roligt då, det var min svärmor som hade ju missförfattat hela den här grejen lite. Så när jag sa att jag skulle träna som en IndyCar-förare under en vecka så trodde hon att jag skulle köra racerbil.
Nej, okej.
Okay. Och ja, nej men jag... Nej, men jag är nog mer kittad att köra nu än för en vecka sedan i alla fall.
Men det där du tog lugnt, det var ju nackträningen.
Ja, exakt.
Det är någonting väldigt extremt som racerförare håller på med. Men så varför valde du bort det?
Ja, det var inte jag som valde bort det. Det var Alex som tyckte att det var nog bäst att utelämna den biten då. För där, jag tror det är en dels får man nog lära sig rörelserna på rätt sätt och inte överbelasta sig och såna saker. Och de har jag ju inte, när jag har sett det, att Marcus när han kör med lackträning, då har han någon sån här grej på huvudet liksom, som man kopplar till en sån här maskin på gymmet då, en sån här kabelmaskin då, så här. Och lite sånt där får man nog vara lite försiktig med då.
Börja stegvis träna nacken och under lång tid då förstås.
Ja, det är klart. Så att, men det som en annan grej jag tycker var väldigt kul också att testa på, det var just att känna hur, ibland är det svårt att göra det enkla, om man säger så. Så den här typen av träningsupplägg som Alex och Marcus håller på med, det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan ju få till en skitbra träning liksom på ett hotellrum. Och just att kunna jobba frekvent med alltså, den här typen av träningsupplägg, det är klart att resultaten kommer efterhand, och gör man det här år ut och år in då på den nivån som Felix och Marcus eller andra inom IndyCar eller racing-toppen gör liksom. Så det är klart att man förstår ju att de är väldigt vältränade de här.
Mm. Starkt jobbat, jag tror det har sporrat många av våra lyssnare. Det har varit mycket intresse kring det du gjort och kul att se att även vanliga dödliga faktiskt kan nästan ställa oss mot IndyCar-eliten trots allt.
Ja, jag vågar inte tänka på, det hade varit kul att se liksom dem. Vilka tider, för det var ju en del som man skulle klara på tid och sådär, de här övningarna, man skulle göra så här många repetitioner på den här tiden, och det hade varit kul att se facit där på hur bra Marcus gör de här grejerna. Han antagligen hade utklassat mig med flera minuter på de här sakerna. Men det var lite roligt att vi fick ett PM från Rasmus Lind som vi vet är något alldeles i hästväg över vältränaren. Han skrev, du får testa en av mina träningsprogram, skrev han. Så får vi se om det får bli en fortsättning på det här. Fast där tror jag att jag kommer nog dö på kuppen om jag skulle ge mig på det där i full utsträckning. Men vi får se vad han har i åtanke i så fall. Så får det bli en del två av det här, träna som en IndyCar-förare.
1000 burpees. Vi fick också en PM från våra lyssnare som tyckte att vi kanske borde köra en racingkurs. Det kan också vara en fortsättning. Den tar jag gärna på mig.
Ja, nej, men så här, om du kan inte hålla på att välja och vraka med de här. Nu sa ju det att vill du träna som IndyCar-förare? Nej, det hoppar jag över. Så du kan liksom inte bara plocka de här russinen och kakan här nu. Nu är det jag som kör racingkursen också. Nej, men du kan få ta den. Eller så kan vi låta dig och Anna göra det.
Kanske. Ja, något sånt. Vi får titta på saken. Vi kan gå vidare och titta på Nashville nu också. Det är dit vi egentligen ska resa. Men det här är ju någonting vi har hypat i ett år nu sedan det loppet presenterades förra sommaren. Och äntligen så har vi sett hur banan ser ut.
Jag tänkte på det innan vi går in på hur banan ser ut. Så funderar jag på, hur länge sedan var det egentligen ett race har varit så här hypat förut? Ett nytt race liksom.
Det är rätt ovanligt, men det betyder ju att PR-maskinen där i stan fungerar. Annars har det ju varit många IndyCar-lopp särskilt på stadsbanor som det inte varit någon fungerande marknadsföringsapparat, och sen har banan och loppet glömt bort efter ett eller två år. Men det här verkar ju riktigt gediget gjort, och de har ju varit väldigt aktiva på sociala medier och i nyhetskanaler och sälja biljetter. Det är därför vi får intrycket att det här är väldigt hypat. Så jag vet faktiskt inte när det kan ha varit senast som så här mycket hås runt ett nytt race, men det är jättekul tycker jag. Det
finns ju vissa aspekter av banan för att komma till den då, och sen de kommer till att köra över en bro två gånger då liksom. Och det skapar ju en där liten spektakulär känsla och sådär. Men sen är det väl egentligen inramningen i hela, alltså staden Nashville med sin musikscen och allt där. Det är ju, hela staden skriker ju party party. Ja. Och det kanske, jag tror att det är ju den här inramningen som också bidrar till att så många ser fram emot det, både fans och förare.
Och det är en boom för motorsport Nashville också. De bjöd in NASCAR för första, alltså cupserien i NASCAR för första gången den 80-talet på Nashville Super Speedway. Det loppet kördes precis innan midsommar med Kyle Larson som vann. På gamla kortbanan i Nashville, som är en av världens äldsta racerbanor faktiskt, Fairground Speedway. Körde de SRX-serien som vår vän Willie T. Ribbs var med i. Och ja, den serien som Tony Stewart startade och själv vann. De sa där att så här mycket publik har de inte haft sedan något NASCAR-lopp början av 80-talet där. Och nu då stadsloppet för första gången. Så det är mycket hype även i stan. Liksom, de har skrikit efter mer motorsportevenemang och nu har de fått tre stora på en och samma sommar äntligen. Så det är roligt.
Men vad har du på den nya banan då?
Vi har en 3492 meter lång stadsbana, 12 kurvor. Inte helt platt, inte bara 90 graders kurvor som man ser på många andra amerikanska stadsbanor, utan det är lite böljande svängar. Svåra inbromsningar har vi noterat några stycken när det är nedförsbacke och banan smanar av ganska rejält i ändan av de här långa raksträckorna över vattnet. Så 80 varv kommer vi köra, kommer bli 297 km lång tävling.
Ja, det kan nog bli en utmaning för förarna. Som du sa, just inbromsning från höga farten ner till just inbromsning i nedförsbacke, även när det svänger lite just i bromszonen och sådär. Ja, det finns ju en sån här virtuell barnguide som man kan hitta på nätet, och den jag blev positivt överraskad när jag såg den faktiskt.
Ja, jag tycker den här banan påminner mer om typ Albert Park och Baku än om Monaco eller Macau eller Detroit. Belle Isle var för en månad sedan. Så jag tror att det kommer bli gott om omkörningar. Det kommer inte bli som i Detroit där Marcus inte kom förbi Power innan Powers bil bara sa upp. Utan det kan absolut bli omkörningsfest.
Vi brukar alltid ha så mycket data på alla våra införavsnitt liksom, kring ett race då. Men nu är det ju som sagt första gången som Nashville körs i den här, på den här layouten då. Men vilka tidigare vinnare bland de aktiva har varit lyckosamma i Nashville? För det har ju varit en del race där sedan 2001 som du har varit inne på.
Ja, 2001, första loppet på Nashville Super Speedway när den banan var helt nybyggd, och det sista Indycar-loppet där var 2008, och tror det eller ej, men Scott Dixon var den som vann flest tävlingar på Nashville Super Speedway. Han vann de tre sista loppen där. Tony Kanaan vann också ett lopp i Nashville då för så här 17 år sedan. Och det är de aktiva som var med på den tiden. Så. Men inget data om gulflaggor, men vi får väl tror att det kanske blir som St. Pete ungefär, 3-4 stycken under loppet, men det är ju en kvalificerad gissning i bästa fall.
Vi har ju haft en hel del tester här nu under sommaruppehållet, och jag vet att Pat O'Ward var snabbast på någon av dem. Jag vet att Romain Grosjean har gjort sin rookie-orientering på Gateway och fått okej därifrån att köra ovaler från och med nu. Det har varit bland annat, vi har haft båda svenskarna igång också. Men det är väl inga slutsatser man kan dra där om huruvida vi har några favoriter till racet i Nashville, men man kan väl ändå säga att Joseph Newgarden går ju in i detta som en av storfavoriterna ändå. Vad tror du?
Ja, det håller jag helt med om. Han är ju från stan, han är i hög form och tre raka pole positions och en seger på Mid Ohio. Ja, han kommer bli livsfarlig, och han kommer verkligen känna av att det är hemmarace nu, för det här har han sett fram emot hela sitt liv.
Ja, just det är hans hemmabana, ja. Eller hemmastad. Tänk på många gånger han har kört och köpt pizza på de där gatorna, eller vad han nu har gjort.
Kanske.
Jag tror det kommer bli en folkfest av, jag vet inte hur det är med restriktioner och så där borta just nu, men potential till att vara ett musik- och sportfestkombination där, det kommer nog bli, det finns goda förutsättningar i alla fall. Hur ser hålltiderna ut nu, Jakob, då inför helgen?
Ja, det blir lite speciellt den här helgen, för det är kvällslopp, så nu får man vara uppe sent söndag kväll om man ska se live. Men träningarna är ju på fredag och lördag förstås som vanligt. Klockan 10 på fredag och sen klockan 7 och framåt så har vi Indycar-träningarna med kvalet 10:30. Mm. Men själva loppet då 11:30 söndag kväll. Vilket gärna för mig. Jag jobbar inte måndagen därefter, men ni andra kanske får lite tungt måndag morgon om det blir en svensk framgång. Och det hoppas vi ju på.
Jobbar du inte måndagen? Vi spelar ju alltid in podd på måndagen nu.
Ja, men klockan är ju... det brukar vi göra klockan 7 på måndagar, så då har man hunnit vakna. Men jag tänker, på ordinarie jobb kan det bli lite ruffigt för en del.
Ja, men det ser vi fram emot. Och så får vi ju, då har vi ju anledning att återkomma till att snacka ner det här racet och förhoppningsvis med lite kommentarer från förarna också. Mm. Jag tänkte vi skulle ju prata om Felix och Marcus förutsättning här nu, men vi tar väl i samband med nästa programpunkt som såklart är Silly Season som är i full gång.
Ja, väldigt silly. Det är många förare som... Ja, är intresserad av Indycar och intresserad av att byta stall i Indycar. Och många stall som är intresserade av andra förare än vad de just nu har. Mm. Så vilken ände börjar vi?
Alltså vi kan väl säga att egentligen förarmarknaden har ju kretsat ju kanske kring, ska man säga, en förare först och främst och ett team först och främst. Jag menar föraren så är det ju Romain Grosjean då som kör för Delcon Racing i år. Som av allt att döma kommer köra heltid nästa år. Jag vet inte om jag sa inte det för ett par avsnitt sedan att jag kommer äta upp min mustasch om inte Romain Grosjean, om han inte kör heltid nästa år. Så jag tar det säkert för det osäkra så rakade jag ju av den här nu i veckan här då. Så det kommer jag ju slippa göra. Men det är ju då Romain Grosjean och så är det Andretti Autosport också då som av allt att döma kommer nog ha kanske två vakanser inför nästa säsong då. Så att det är väl kring de här som mycket av spekulationerna kretsar kring.
Ja, jag tror Grosjean skulle trivas som fisken i vattnet hos Andretti. Andretti-klanen respekterar ju alltid förare som är open-minded och Grosjean har bara blivit mer och mer det. Mm. Sen han kommer över till Indycar och nu när han äntligen har ovallicensen på G också så är det en no-brainer egentligen, för han har inte varit särskilt jämn, men han har en högsta nivå. Det såg vi på Indianapolis Grand Prix. Så jag hoppas på att Grosjean kör på heltid också. Mm.
Ja, så är det väl också, även det har vi sett prov på förut, liksom att oavsett om du är väl meriterad Formel 1-förare så är ett rookieår inom Indycar ett rookieår där det går lite upp och ner, och det ligger ju helt i linje med det som Romain Grosjean går igenom just nu i alla fall. Men där är han ju kanske mest associerad till att eventuellt kunna ta över bil nummer 28 då, alltså Ryan Hunter Race styrning till nästa säsong då. Vad tror du om det?
Jag tror att det är precis det som vore bäst för alla parter där. Mm. Det är ett starkt stall. Hunter Ray har jag hackat på hela den här säsongen, men han har inte haft några fina resultat den här säsongen. Det var nog år sedan som han gjorde riktigt starka säsonger. Mm. Så ja, det är dags för något nytt där.
Och det behöver inte betyda att vi återkommer, har ju anledning att återkomma till det lite senare här nu i vårt silly season-snack då. Men Ryan Hunter Ray, bara för att han är kanske på väg ut från Andretti då, så betyder inte det att han nödvändigtvis att han kommer försvinna från Indycar helt och hållet. För han har ju varit med i spekulationerna lite för andra styrningar då. Men om vi snackar vidare om Grosjean så har det ju varit lite snack om att han eventuellt skulle kunna bli en så kallad, kan man kalla det för factory driver, Jakob?
Fabriksförare, jo, varför inte? Honda har ju ett gäng sådana som de håller ganska hårt på.
Mm. Till exempel, jag vet inte, Scott Dixon, är han fortfarande en av dem? Det kan man väl säga i allra högsta grad. James Hinchcliffe har ju varit det i alla fall, till exempel.
Ja, då är det Honda Canada som har betalt mycket av Hinchcliffs lön. Och sen japanska Honda tycker ju Takuma Sato fortfarande är jätteviktig. Mm. Så det finns ett upplägg för det i alla fall.
Men tänk vilken resa en sån som Romain Grosjean har gjort här nu då, för att den situationen han var i Formel 1 då för ett år sedan och den olyckan han var med på där, han var åkt ut från Haas och så nu ett år senare så sitter han på en potentiell drömstyrning i Indycar där nu när man liksom kan liksom mer eller mindre vara ett med Honda då, och det med allt vad det innebär i form av Indycar och även köra IMSAs prototyp, alltså sportvagn då också, förmodligen nästa säsong då. Så att det, ja, det svänger fort, och han verkar ju trivas som fisken i vatten, så du säger.
En annan Andretti-förare som uppges sitta löst är ju vår gamla favorit James Hinchcliffe då, som haft en katastrofal säsong. Och Andretti har ju ett bra Indy Lights-stall med Devlin DeFrancesco och särskilt Kyle Kirkwood. Och jag tror Kirkwood tar den titeln, då kan vi räkna med honom hos Andretti, för det är liksom, ja, den bilen blir nästan betald då.
Sen har vi ju också alltså Oliver Askew för all del, som han har gjort inhopp för både McLaren och Ed Carpenter i år, så att han har ju liksom hållit sig kvar på IndyCar-radarn, och han har ju också haft ett, han vann ju Indy Lights med Andretti just för när han körde då Indy Lights, så där har vi ju också en potentiell kandidat till en av de här styrningarna.
Jag tror det var väldigt viktigt för Askew att få göra de här loppen tidigare i somras, men också att visa att han är inte någon som bränner broar. Han blev ju petad av McLaren som ökänt nog efter olyckan på Indy 500 förra året. Men bron var inte bränd, och han var ju välkommen att hoppa in för Felix skull i Detroit då. Och sen nästa vecka så kör han för ett annat stall. Fortfarande dock Cheva motorer bägge de här inhoppen i år. Så kanske frågan var vad Honda har för sig i de här besluten. Men Askew, om man bara får lite mer ratttid, så tror jag nog.
Ett annat namn. Och en F1-mediterad förare som har, det har snackats lite kring, det är ju Red Bull-föraren Alex Albon, som han också, det har också florerat lite kring att han eventuellt skulle kunna vara ett namn för Andretti. Vad tror du om det?
Ja, hans aktier föll ju ganska rejält förra året när han blev utskåpad hos Red Bull. Jag har inte följt DTM så noga i år för att veta om hans form har gått bättre eller han utvecklat den sortens bil. Och jag tror han saknar lite det här jävla ranamma som behövs i IndyCar, som Grosjean däremot har. Så jag är tveksam.
Ja, vi får väl se där. Det har varit oväntat många namn som har florerat kring de flesta teamen här egentligen. Så att det kan ju svänga åt vilket håll som helst egentligen. Men jag blev ju väldigt förvånad när jag hörde hans namn faktiskt. Att det var lite snack om det. Men där har vi ju anledning att återkomma där. Men det, ja. Vad tror du om AJ Foyt då?
Jag tror de kommer slita för att ha kvar Sebastian Bourdais, men de andra två bilarna, det tror jag är med. Den som kan betala för saken. Och det har ju Charlie Kimball, Dalton Kellett visat att de vill fortsätta göra.
Om vi går vidare till Aaron McLaren SP då. De dammsuger marknaden efter bra mekaniker i alla fall. De har ju varit lite snack om att de ska köra en tredje fulltidare då. Det låter väl rimligt?
Ja, det har varit en ambition hos dem ganska länge, och de har ju ofta hjälpt andra stall lite si och så, och ja, tredje bil på Indy 500 med Juan Pablo Montoya. Vad som talar emot saken, det är ju om Felix säsong fortsätter gå käpprätt i skogen och de är utanför det här leader circle, alltså stipendiet som topp 22 i mästerskapet får. Ifall de misslyckas med den saken, då kan det bli tungt att anmäla en tredje bil. Men med tanke på hur mycket motgångar Felix haft i år, så det kan ju inte fortsätta så. Det finns ju inte på kartan. Så då kan de hämta hem det. Då tror jag att de kommer ha medel för att ha en tredje bil.
Men kommer inte vi överens om att det kommer vända nu?
Ja, det gjorde vi ju.
Ja, men då så. Då kommer det sannolikhet, största sannolikhet bli en tredje bil då nästa år.
Ja, och vadå? Award, han kan väl anta fortsätter?
Ja, men han är väl... jag trodde han till och med var klar för en säsong, nästa säsong.
Ja, vi vet ju aldrig exakt hur långa kontrakt är, men det här är ett stall som ofta har optioner på sina förare, men de har varit lite taskiga med kontrakten tidigare säsonger också, särskilt det här med James Hinchcliffe som fick köpa ut sig sitt kontrakt när stallet då blev uppköpt av McLaren och de inte skulle använda Honda-motorer längre, och då hamnade ju Hinchcliffe i en knepig situation. Och sen det här med Askew också förra året, men också med deras med Audis gamla stjärnmekaniker Lena Gade, som skulle vara Hinchcliffs crew chief under säsongen 2018. Men när Hinchcliffe inte kvalade in till Indy 500 det året, då petades Gade. Hon var syndabocken då. Och ja, det var inte heller helt etiskt gjort, tycker jag, att peta någon med så otrolig meritlista, men från annan disciplin än motorsport.
Mm.
Så då kommer vi därmed in på Felix. Förra året så vill han inte kommentera hur långt kontraktet är, men det betyder väl åtminstone optioner.
Så långt vi har hört liksom hela vägen, så har det varit att teamet har varit väldigt nöjda med Felix hela vägen egentligen igenom här. Och det som finns ju egentligen ingen anledning att tro att det inte är så fortsatt. Men jag tror att resultaten behöver komma mer här nu under de här sista racen. Det som gör mig lite orolig dock då, det var precis det du var inne på här nu och sagt, det finns inga fakta eller belägg för det egentligen. Det är just det, hur ombytliga de kan vara, de här Schmidt-Peterson och company, när det väl kommer till kritan då. Det är ju egentligen bara en sån liten känsla jag kan känna oro inför då. Men vi om man tar till exempel då den välkända IndyCar-journalisten Marshall Pruett då, så var det verkligen i hans silly season-spekulationer så verkar det ju nästan enligt honom inte vara några tveksamheter om att Felix kommer köra nästa år. Men vi kan väl hoppas på det, att hans magkänsla stämmer då. Jag vet inte, vad är din magkänsla är nu?
Min magkänsla är att stallet har mer data än vad vi har och kan då se vad det är som har gått fel. Mm. Och det är ju små detaljer bara och indicier som Texas strulade på med bägge loppen, en mindre fortkörning i depån Indy 500 och sen gasen som hänger sig i Detroit och sen kraschen med Ohio som inte var hans fel, utan han har ju farten. Han är ju ofta nära Pat Ward, men Ward har ju haft stolpe in medan Felix har haft stolpe ut i år.
Mm. Och det vi har pratat om också, det är det du nämnde i förra avsnittet, Jakob, att de två racen som Felix missade här nu efter sin olycka då, där tappade ju teamet poäng på grund av, alltså bilarna, eller Felix bil tog inte målflaggen under de två racen på grund av tekniska problem då. Så vi får se här nu, men det hade ju varit skönt för Felix del och för vår del också kanske.
Ja,
just om vi kan få en nyhet här inom kort att han har signat för ett år till.
Eller ingen nyhet.
Vi vill inte ha någon nyhet alls, vi vill att det bara fortsätter, att det bara rullar på. Ja, ja,
precis. Så kan
det
också vara. där det inte heller är några nyheter, Carlin, Max Chilton vill fortsätta. Och jag brukar säga att om man kan köra IndyCar så ska man väl köra IndyCar. Och Chilton har ju medel att betala för sig, så visst. Det vore kul om Carlin fick en andra bil som det var tänkt förut också.
Ja, det är väl egentligen anledningen till att han är kvar i IndyCar. Det är just för att han har finansiell backning med sig, men det kan ju inte vara kul att ha med honom egentligen, för han är ju ingen förare som är spektakulär eller som överträffar förväntningarna så heller. Det är ju väldigt sällan i alla fall som han levererar några toppresultat, och det kanske beror på teamet också, men nej, varför håller man så hårt i honom egentligen? Finns det inte några andra som kan komma med lite backning här nu? Jag tänker, vi kommer ju in på David Malukas till exempel, som kör Indy Lights nu, som ligger två i mästerskapet där. Det är en förare med bra backning. Alltså, varför inte liksom inte plocka in en sån lovande förare till exempel här nu och bygga lite på sikt? Jag vet inte, jag har svårt att se en framtid med Max Chilton bakom ratten för Carlin, tycker jag.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chip Ganassi då? Palou Dixon. Dixon kommer ju aldrig sluta. Så det...
De bara fortsätter. Ja. Nej, men vi har väl Alex, både Alex Palou och Scott Dixon sitter ju kvar nästa år. Jimmy Johnson och Tony Kanaan som delar bil i år. Där verkar, de har väl kontrakt även över nästa år. Men,
ambitioner i alla fall att göra det.
Ja, sen så vet vi inga detaljer kring vem som kör var eller under nästa säsong då.
Ja, det är precis som i Grosjean, så tror jag att Johnson också är rätt sugen på att testa och köra IndyCar på valbanan då.
Mm.
Han ska göra något test senare i höst på Homestead-ovalen i Florida. Men det kommer inte betyda att han kommer vara på startlinjen på Gateway, utan det är till nästa år i så fall.
Jag tror att ur ett självförtroendeperspektiv för Jimmy Johnson, som verkligen är en sån förare som matar på, han verkar väldigt trygg i sig själv, i alla fall utåt sett, så är han ju verkar ju aldrig tappa humöret och är väldigt så här, vi bygger lite på sikt och så. Men jag tror att hade han kört med ovalen nästa år, eller kört ovalen nästa år, om så bara ett par stycken, att få med sig några resultat därifrån, tror jag kan även stärka självförtroendet på andra typer av banor.
Ja, och att göra de här testen då på en bana som varit väldigt snäll mot honom, det är ju på Homestead som han säkrade alla sina NASCAR-mästerskap. Så det är väl passa lämpligt. Hoppas bara att IndyCar också kan tävla där igen. Det var ett tag sedan.
Någon som däremot inte har något kontrakt klart inför nästa säsong, det är ju Marcus Ericsson, som när han signade för Chip Ganassi då för 2 år sedan, så var det ju så kallat ett multi-year contract då, men det kanske var i själva verket var 2 år med option på fler. Där sådana detaljer har vi ju inte då, men han har i alla fall inget kontrakt klart just nu då.
Nej. Men han har ju ett bättre förhandlingsläge än någonsin tidigare.
Mm.
Så det finns ju egentligen ingenting som talar för att han skulle vara på väg bort.
Nej, egentligen inte. För så som deras laguppställning ser ut nu inom Chip Ganassi, så du har ju sagt det åtskilliga gånger att så här bra har de ju väl nästan aldrig haft det.
Nej, inte med 3 stycken på samma år. De har på sin höjd haft 2 förare som slås om mästerskapet, men... Det är också länge sedan de hade det så här fint. Så Ganassi är väldigt starkt i år.
Det så gäller det att få ihop den finansiella backningen. Så även för Marcus del här nu inför nästa säsong, som alltid. Mm. Men det är ju frågan egentligen, vad tror du om förhandlingsläget? Att till exempel, vet du, kanske kommer vara en öppning på inom Penske till exempel. Vad tror du sannolikheten är att han kanske skulle kunna gå till ett annat team inför nästa säsong?
Då måste det nästan vara på papper att han ska vara försteförare. Och det tror jag inte någon erbjuder riktigt. Får man se på de andra stallen, då är det Meyer Shank som ändå trots Indy 500-segern är ett lite oskrivet kort över en full säsong. Mm. Rahal-stallet har ju Graham och han är inte på väg bort. Andretti vore väl intressant också, men det är ett ännu större stall än Ganassi är. Mm. Sen Penskes affärsmodell ser ju väldigt annorlunda ut. De har den lyxen att ha sina egna sponsorer. Men att de flesta stall gillar ju att ha förare som tar med sig lite sponsorer. Och Marcus har ju Husky. Medan Penske har sina sponsorer som de inte kommer peta lite på. För att någon förare har sin egen stor sponsor och ska synas mest på bilen. Så man ser ju att Penske-stallet har ju alltid haft mest konsekvens i sina sponsorer. Och då snackar jag tillbaka till 80-talet. Så Penske är nog väldigt stängt, men annars så om någon annan kan erbjuda bättre än vad Marcus har på Ganassi, möjligheten finns, men det är långsamt.
Ja, det är ju allt egentligen från Chip Ganassi och det är kliv åt sidan eller snett neråt bakåt egentligen.
Ja, precis.
Och den kontinuiteten som han lyckas bygga här nu på de här första 2 åren och sett vart jag tagit honom då just nu 5 i mästerskapet, så jag tror att det ligger både i Marcus och teamets intresse att de hittar en lösning här nu inför nästa år, och det är också någonting vi går och väntar på, eller en nyhet. Så det är så många nyheter vi går och väntar på här. Vad tror du om Dale Coyne Racing då? För det är ju ett team som vi har varit inne på förut, inte är känt för att jobba särskilt långsiktigt på förarfronten. Nu har de ju Grosjean här nu och han kommer ju inte stanna antagligen då. Sen har vi ju Eddie Jones i den andra bilen till exempel. Vad tror du om läget där?
Det är också lite så att de tar den som kan betala för sig. Mm. Eddie Jones har ju inte levererat i år. Grosjean är ju väldigt spektakulär och han drar ju ögon mot stallet. Vad det här stallet dock har, det är ju en bra relation med Honda. Så de kan ju kanske vrida och vända lite på den saken och få in någon Honda-förare. För det vad vi inte haft IndyCar på ganska länge är en ung japan. Möjligen att Sato är på väg bort från IndyCar, så det vore ju udda om det inte var någon japan i fältet. Men Dale Coyne är open-minded när vi säljer förarval. Rick Ware, Ryan Norman till exempel och Grosjean, Eddie Jones. Så det är ett stall som det är lite som Minardi, utan de har tagit in unga förare som sen tar sig vidare inom sporten och gör stora saker på annan plats. Så jag tror nog att Coyne kommer ha intressanta förare nästa år, i vilket fall som helst.
Vad tror du James Hinchcliffe?
I och med Hinchcliffe starka band till Honda, så absolut.
Det är ju lite så med Takuma Sato egentligen. Du sa att man vill ha en ung japan. Så med honom så är det ju som att ha två unga japaner.
Ja, men lite så.
Två 20-åringar.
Ja, Sato är ju sånt enormt namn i Japan. Så att de har ju haft Sato i IndyCar enbart. Inte låtsas över någon. Men för 10-15 år sedan så var det en hel del japaner som kom och gick från... Ja, särskilt från de japanska serierna till IndyCar och... Gjorde inte jättestora resultat, men det var en modell som Honda jobbade med i ett antal år i alla fall.
Mm.
Så jag kan tänka mig att det återkommer när Sato tackar för sig.
Ja, jag ser ju fram emot att ha Yuki Tsunoda i IndyCar om några år. Om hans Formel 1-karriär skulle gå i stå liksom. Så du pratade om det här med lite fighting spirit så som krävs för IndyCar. Det var av allt att döma när man hör teamradion i Formel 1 här nu, så känns det han är så klippt och skuren för lite amerikansk rock'n'roll.
Ja, det har du inte fel i, utan det har varit intressant, men ge honom lite tid i Formel 1 bara.
Ja. Ett annat team som jobbar vidare långsiktigt då nästa år, det är ju Ed Carpenter. Där har vi ju Rinus VK då, holländaren som har, eller vad säger man? Nederländaren nu för tiden, jag vet inte. Han jobbar ju, han har ju gjort en kanonsäsong så här långt. Han är ju klar för nästa säsong också. Teamägaren Ed Carpenter kommer fortsätta på ovaler. Då i frågan är nu, Conor Daly har haft en tung säsong hittills resultatmässigt. Vad är sannolikheten att han får fortsätta där, tror du?
Jag tror det är ganska bra för Daly. De har bra relation i stallet. Daly har kopplingen till amerikanska flygvapnet. Och Carpenter har ju också stallet, alltså har ju också haft armén och Space Force som sponsorer. Så de har en bra connection där. Och jag tror nog att just amerikanska militären vill ha amerikanska förare. Mm. Och något som skulle vara intressant vore ju om man låter Daly köra hela säsongen och Carpenter hoppar in i en tredje bil på ovalerna. Nu har det ju varit lite knepigt för alltså stallets andra förare att bara få köra road course-loppen och sen står vi sidan om på ovalerna. Nu har ju Daly haft... fått lov att hoppa in i Carlin-bilen de senaste 2 åren. Men det har varit en modell som inte riktigt fungerat. Så jag tror Carpenter himself funderar på den saken. Att antingen anmäla en tredje bil eller stå åt sidan.
Vi nämnde David Malukas förut. Det är ju Linus Lundqvists teamkamrat i Indy Lights då, som nu ligger på andra plats i Indy Lights-mästerskapet. Han har ju varit ett namn som har florerat också kring Ed Carpenter och ung förare som med en heltidsstyrning då, det är ju också ett alternativ.
Ja, det har ju fungerat också för det här stallet. VK och även Joseph Newgarden för ett antal år sedan. Varför inte? Om liksom man sätter upp en testplan redan nu i höst och låter dem testa så mycket som de bara kan och inte dela bilen med någon.
Sen har vi ju den får ta på sig lite dumstrut, Jakob. Jag brukar i alla fall få göra det, men vi nämnde ju Meyer Shank Racing då förra i förra avsnittet. Och då var vi så här, vi lyfte dem som ett exempel på ett team som jobbar väldigt långsiktigt med en förare då. Och då är det ju Jack Harvey då, britten Jack Harvey har ju varit liksom synonymt med Mike Shanky. Hela teamet har ju byggts kring honom då. Och det var ju vårt exempel på, ja, men han kommer ju fortsätta där i en massa år till. Och så tog det typ 18 timmar. Och sen så kom det en nyhet därifrån då.
Ja, att Harvey ska lämna stallet, och det är för att han har fått en erbjudande från någon annanstans. Vi vet inte varifrån, men vi har ganska goda gissningar. Så han kommer inte köra för Mike Shanky, utan istället Helio Castroneves gör comeback på heltid. Och det är klart och spikat. Så Castroneves, riktigt bra utdelning på den Indy 500-segen.
Men som jag förstod det som, så är det alltså inte, alltså Mike Shanky skulle köra två bilar nästa år, och tanken var att Helio Castroneves skulle köra ena bilen och så Jack Harvey skulle köra den andra då. Så att det är inte så att Castroneves ersätter Jack Harvey, så har jag förstått det i alla fall. Men vem tar över efter Harvey då?
Oj, ja, det här är ju verkligen öppen plats. Det kan ju vara någon från Lights, det kan ju vara någon av veteranerna från andra stallen, typ Hunter Ray eller Hinchcliffe. Det är ju ett Honda-stall också. Så då, det kan bli i princip vem som helst, eftersom det var så otippat att Harvey skulle lämna.
Ja, det var väl så att teamet hade ju väl ett kontrakt klart för Harvey, och det egentligen var egentligen bara formaliteter som återstod tills då det här nya erbjudandet kom till Harvey då, som gjorde att han valde att tacka nej då.
Ja.
Men från vilket team då är så pass stort och så pass lovande, eller kan lova så pass mycket guld och gröna skogar, att Jack Harvey väljer att hoppa av det här samarbetet som man har haft då? För det har ju varit en kanonrelation de har haft hela vägen. De håller ju Jack Harvey väldigt högt, och vice versa.
Andretti eller Ray Hall tror jag bara som har platser över som kan ge honom, som man inte har än. Och hos Ray Hall, så Graham Ray Hall sitter säkert där. Nepotism. men Ray Hall har ju också Takuma Sato som kanske vill flytta tillbaka hem till Japan. Han är ju ändå en av Fälsäs äldre förare. Och sen har de också en tredje bil som gått riktigt fint i år i händerna på Santino Ferrucci. Så Ray Hall har ju också stolar över.
Just det, och de har ju väl, det är väl så att teamet har väl liksom pratat lite, haft lite goda vitsord om Harvey också. Och så att det känns som en liten publikflört åt hans håll. Så, här. Så att det finns väl, det är väl där som spekulationerna är starkast egentligen, att han är på väg till Ray Hall nu då. Sen har det ju varit så också att det var ju ett privat test på Barber som Ray Hall hade för någon en eller två veckor sedan. Och då testade Oliver Askew, men också F2-meriterade dansken Christian Lundgaard. Eller Lundgaard. Mm. Och Lundgaard hör ju till då Alpin då. Men där är det ju, där är ju liksom lite, om man vill komma till Formel 1 via det teamet, så nu har vi ju, dels har man ju Ocon då, Esteban Ocon, som vann ett race här nu senaste helgen då. Sen, ja, verkligen, och så har vi ju Fernando Alonso i den andra bilen då, som levererar rejält. Och sen så har vi väl någon kinesisk förare också, tror jag.
Guan Yu Shou, som leder väl Formel 2, han var riktigt imponerande i alla fall. Så nej, den där är ju stängd, och jag tror inte Lundgaard är tillräckligt bra för Formel 1 ändå. Han är 20, så han kan ju bli bättre. Men det är väl, om man ska ut på elitnivå, så tror jag IndyCar skulle passa honom lite bättre. Vi har i alla fall, det blir väl ytterligare ett par till bilar under nästa säsong. Om då McLaren tar en tredje, Ray Hall en tredje på heltid, Carpenter kanske en tredje också. Plus Mike Shanks då, en andra bil. Så vi kommer ju ha ett större fält nästa år. Frågan är bara, vilka får plats och vilka måste lämna? För det är ju massa förare vi går igenom här. Jag kan nämna om Ray Hall-stallet också. De testade Antonio Felix da Costa i vintras. Och kanske att han får dyka upp i en IndyCar-bil mot slutet av året. De kommer ju använda resten av den här säsongen av att testa förare i skarpa lägen. Santino Ferrucci fortsätter i Nashville. Men det är inte klart att han ska köra den här tredje bilen resten av loppen som de anmäler den här tredje bilen till. Den ligger i alla fall bra till i och med Ferruccis fyra raka topp 10 platser att ta en plats i Leader Circle på det här stipendiet på $1 million. Så det är så Ray Hall styr upp sin strategi resten av året, att ha en tredje bil i topp 22.
Det är spännande. Och ponera nu att Jack Harvey ersätter Satt och är nu kanske då inför nästa säsong. Så att, ha då, vi säger Rahal, Harvey, låt oss säga Oliver Askew eller Santino Ferrucci. För säga vad man vill om Santino Ferrucci, så levererat har han ju gjort så här långt under sina inhopp. Det har ju varit väldigt imponerande. Och det är, oavsett vilken tredje föraren blir i det här teamet, så det ser ut att bli en väldigt intressant föruppställning för nästa säsong då. Och ett Rahal med tre bilar, ja, de kanske kan vara med och hota de här toppteamen redan från första början på allvar här nu framöver med mer data och sådär.
Mm, det tror jag på. Och sen ska vi komma in på Roger Penskes stall då förstås. Newgarden, McLaughlin, Power, klara. Men Simon Pagenaud är ju ett frågetecken. Han är en poängplockare av rang, men han har inte varit så särskilt spektakulär senast, ja, sen Indy 500-segen. Vad tror du om Pagenaud?
Jag funderar på Meyer Shank. Är det en potentiell destination för Pagenaud, förutsatt att han liksom får fortsätta då i Indycar? Jag tror att hans karriär inom sportvagn till exempel kan ju, där har vi en öppning redan hos Penske då liksom. Men det erbjuder å andra sidan Meyer Shank också, som satsar på sportvagn liksom. Men jag tänker så här, okej, Helio Castroneves och Simon Pagenaud, blir det lite väl gammalt där då?
jag tror det kan vara en bra satsning kortsiktigt i alla fall, för Pagenaud kan ju, ja, han tar ju poäng varje lopp. Frågan är bara varför överge modellen vad man gjort med Harvey, som fungerat så pass bra. Och vill Pagenaud vara med i ett så ungt stall? Mm. Det är lite svårt, men Pagenaud har ju, för honom är ju sportvagn viktigt ändå. Han är ju väldigt meriterad sportvagnsförare, vann amerikanska Le Mans-serien innan kom till IndyCar, så han det var ju i prototyper som han växte upp snarare än köra Formel 2 och sånt. Så han kan sånt utan och innan, och han vill nog fortsätta med det, för han är ju från Frankrike och vill nog vinna Le Mans 24 timmar.
Men då, knäckfrågan då. Vem skulle ersätta Simon Pagenaud i Penske? Den ja, är ju det. Spännande.
Det är ju, det är väl inte helt otroligt att Penske kommer fortsätta jaga Alexander Rossi. Rossi sitter på kontrakt hos Andretti, men har kört för Penske sportvagnstall. Och jag tror säkert att Penske har varit imponerad av Colton Herta. Men lika så, han sitter på ett säkert kontrakt hos Andretti.
Frågan är vilka typer av klausuler som finns i de här, vi säger då Rossi då. När var det han skrev på för, även för nästa år? Skrev han på det nu eller har han gjort det sedan tidigare?
Att det 2019 var tror jag. Det kontraktet skrevs på, ett flerårigt kontrakt. Och det var just gjort av Andretti då för att säkra upp honom, för det var ju då Rossi också körde lite sportvagn för Penske.
Allt är en kostnadsfråga, och så här, kan man köpa sig ur kontrakt liksom och så där? Ja. Är det mer en så här Formel 1 grej att man gör sånt? Det kanske inte är så vanligt i IndyCar just. Man kanske inte är beredd att betala vad som helst för en förare heller, med tanke på hur många duktiga förare det finns där ute.
Ja, det var ju Hinchcliffe som fick köpa ut sig själv.
De får köpa upp sig själva, ja precis. Ja.
När McLaren köpte upp Schmidt-Peterson och gick över till Cheva-motorer. Så då hade ju McLaren två bilar, det var Ward och Askew, men tre förare. Och det var ju inte helt etiskt gjort mot Hinchcliffe den gången, men han kom ju ur den situationen och fick köra för andra stall det året ändå. Men för Penske, det är de som har resurserna för att göra något sånt, att få lös ett kontrakt. Men de vill också ha någon som har 100% tillit till. McLaughlin hade de det efter vunnit tre raka superkursmästerskap. Newgarden tittar de på väldigt länge innan de högg till. Will Power, det var ju väldigt länge sedan han kom in i Penske, men det var lite på bananskal faktiskt. Och det var när Helio Castroneves hade lite problem med skattemyndigheterna i USA, och de behövde den bästa föraren på griden, eller bästa föraren som inte hade en annan sitt. Så det var Will Power på den tiden, vi snackar 2009. Och Will Power körde 4-5 lopp den säsongen och vann ett av dem. Så då fick han heltid i 2010. Men jag ser ingen som är så klockren så som Newgarden, McLaughlin, Power och Pagenaud var, som skulle kunna ta över Pagenaud.
Det kanske är då att man signar Pagenaud för en säsong till helt enkelt och inväntar oss i så fall.
Ja, mycket möjligt. Och inväntar Penske-Porsche-projektet i sportvagn.
Ja, men då har vi faktiskt snackat om alla teamen som liksom florerat kring silly season. Sen så har vi ytterligare några team som har varit med i år då. Vi tänker Dry Rainbow Racing med Sage Karam. Vi har Parade Autosport med Simona De Silvestro som vi trodde skulle höra mer av redan den här säsongen. Mm. Men det har ju bara varit Indy 500 hittills. Och så har vi Top Gun Racing då med RC Enerson som körde för dem då under Indy 500. Där vi kan ju hoppas på att vi får se Parade Autosport igen i alla fall.
Men det börjar bli ganska sent på året för nyheter för resten av den här säsongen.
Ja, det tror jag också, men jag tänkte till nästa säsong då.
Ja, då har vi i alla fall en hel vinter att vänta in saker. Och det är i alla fall, det känns sedan länge att det är ambitionen att köra fler lopp med just Simon De Silvestro. De hyrde ju en bil av Junkos Racing som har varit med tidigare i år men inte sätts på griden i år. Och det finns inte några nyheter heller för det här chassit då som Peretta hyrde, de uppgraderade ju det till senaste finaste speck. Men den har inte kommit på banan heller i Jankos Racings händer. Driver Ryan Ball, samma sak där. De brukar dyka upp gubben i lådan lite då och då. Karam gjorde ju jättebra, Indy 500 med sjunde plats. Men det är bara av de här som Top Gun Racing har sagt ska köra fler lopp. De kommer upp till start på Gateway. Så då kommer de äntligen få starta ett race, för de kommer inte starta Indy 500.
Innan vi avrundar vår silly season-snack så tänkte jag, vi har ju nämnt Cal Kirkwood till exempel, och vi har Devlin DeFrancesco, och vi har nämnt David Malukas till exempel då, från Indy Lights då. Men var pusslar vi in Linus Lundqvist nästa säsong då?
Ja, den är ju väldigt spännande, med tanke på att fältet expanderar ytterligare. Vi kommer ju närma oss 30 bilar på en del lopp nästa år, så finns det ju möjligheter att åtminstone köra ett par lopp. Och stallen är ju intresserad av honom eftersom han kört så bra och är ju snabb. Men vi får väl lov att snacka typ Dale Coyne och Meyer Shank i så fall. Inte Ganassi, Penske, Andretti eller Ray Hall, men något instegsstallen.
Men nu ser vi fram emot en händelserik amerikansk racinghelg här nu. Först och främst då i Nashville, dit IndyCar kommer, med Felix Rosenqvist i en special livery faktiskt då för Nashvilles del. Och sen Marcus Ericsson som inte kommer köra en Husky Chocolate-bil den här gången, utan han kommer köra en annan huvudsponsor den här helgen.
Bryant, luftkonditionering va?
Ja, jag tror det.
De har sponsrat många IndyCar-bilar de senaste 10-15 åren och en röd bil i alla fall. Så det är lite igenkänning blir det.
Mm, jag tror att det är kul att se Marcus Ericsson liksom med en annan sponsor. Så här. Jag tycker det fräschar upp lite också. Vi älskar ju Husky Chocolate såklart, men, men jag tror att det kan vara bra för hans varumärke också. Liksom, att det, så här, ja, men det är ju fler företag som är intresserade av att sponsra honom. Och så jag tror att det bygger på bra. Det ska bli spännande. Det är lite mörkröd. Lite mörkrödare tror jag. Så att det kommer passa fint.
Diversifiering av portföljen brukar man väl kalla det.
Ja, precis. Det borde jag ju tänka på med tanke på att jag jobbar med reklam. Så här, bra, Jakob.
Ja, Pat O'Ward kör också liknande special livery som Felix, men andra färger blir det. Den såg riktigt häftig ut, så kolla in deras sociala medier. Och ja, äntligen dags för Nashville.
Precis, och sen har vi också IMSA igång. Där har vi Rasmus Lind som kommer köra på, de kommer köra på Road America, Elkhart Lake i helgen också. Så missa inte det heller.
Härligt, då är vi igång igen.
Ja. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni använder rabattkoden Indypodden.
Ja.
Tack Jakob, har vi någonting att tillägga? Nej,
det har vi, det har vi inte. Tack. Nej. Ronny.
Tack själv, vi snackar upp Nashville, resultatet för Nashville i nästa vecka. Välkomna då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.